En podcast från Aftonbladet.
Nej, jag absolut inte tittar. Okej, Karin!
Ja,
Karin.
Ja.
Välkommen till Café Bambino.
Tack, Tone. Tack. Har du BH på dig?
Jag har BH på mig. Ja, okay. Jag har alltid BH på mig när jag jobbar. Ja. Annars kan inte jag koncentrera mig. Okay. Hur är det för dig?
Jag har alltid också BH på mig. Nej, det har jag inte när jag är hemma. Jag vill absolut inte prata om det. Du bara lurade mig så att jag skulle börja fnissa.
Nej, men vad skulle jag säga?
Ja, vad skulle du säga?
Hur är det med dig? Jag är så glad att sitta här med dig idag.
Ja, okej. Okay, att...
Nej, men bara det var roligt. Mysigt.
Ja, det är jättemysigt. Det är bra med mig. Jag känner mig jätteskör. Jag har sovit jättedåligt av stress, på grund av stress. Och att jag har rest. Och jag känner mig bara väldigt... Det kan vara att jag kommer börja gråta.
Du kommer börja gråta
jag är väldigt, jag har liksom gråten här uppe.
Du har redan gråtit en gång idag med mig.
Och det var bara med dig?
Ja.
Ja.
Det var mellan oss.
Så det... Och jag tror en gång till grät jag i morse när jag... Det hände en grej på vägen till jobbet. Att jag stötte på en bekant i på ett ställe. Och där var det en knarkare, som en pundare som mådde jättedåligt. Så skulle vi försöka ta hand om honom lite.
Ja, började du gråta då?
Ja!
Okej, okay. Alltså för sådär. Jag blev så jävla irriterad. Nej, men för att, och sånt där.
Okej. Okay. Alltså, nej, men för att hans kompis var där och som var så här. Han har en son. Jag ska inte gå in på det här. Kan bli integritetskränkande. Men jag blev jätteberörd. Jag tyckte det var jätte... Jag kände, det var någon fin vänskap mellan dem två. Och han var så himla... Det var synd om honom bara. Måste nu börja gråta nu.
Ja. Vet du vad som är så jävla? Jag tror verkligen att jag... Alltså jag tror...
Att du är en psykopat.
Nej, jag är inte psykopat. Men jag tror bara jag har så hög dos antidepressiva. Att jag kan typ inte minnas det senaste jag grät.
Du är som botox.
Nej, men alltså det är jag är helt... Jag var ju på Borås debutantprisgala förra veckan.
Just det.
För att jag var bokad med två andra författare. För att det var så här jubileum och vi skulle... De andra var vinnare. Och jag var den enda som inte var en gammal vinnare. Jag var bara en gammal nominerad. Okej. Okay. I alla fall, och sen så dagen efter så var det såklart massa SJ-skit och jag hade så här bett om en tidig biljett för jag ville bara hem och jobba. Och så var jag så, fan, jag kommer inte få plats på det här tåget. Jag måste gråta för att...
Utnyttja ditt kvinnliga kapital.
Och jag bara... Så till sist var jag tvungen att säga så. Jag grät innan när jag
pratade. Du skrev till mig, vad roligt att du skrev till mig på sms. Du bara, jag gråter.
Jag sa nu, jag börjar gråta.
Jag börjar gråta, det gjorde du inte.
Nej, jag gjorde inte det, för jag är helt... Jag tror ingenting kan hända mig på de här doserna antidepressiva som skulle få fram en tår.
Okej, jag är tvärtom.
Nej, men jag känner ingenting. Inte ens ledsna känslor längre. Jag bara är helt sån kall inför världen. Och jag har också börjat på östrogen. Ja. Det kanske är det.
Okej, ja.
Woohoo!
Vad innebär det här för vår relation?
Att det känns som att jag har varit i koma på de här förra. Jag gick på en annan hormon innan som skulle... För min endometros. Alltså det är som att jag har varit i koma i 3 månader.
Och nu är du övertänd och samtidigt iskall och avstängd.
Exakt. Som en psykopat.
Som ett riktigt psyko.
Som, vad heter han? American Psycho.
Patrick Bateman.
Patrick Bateman.
Patrick Bateman. Okej. Okay. Men... Jag vet inte om jag tar fram min dator nu. Det är som att...
Men, ja, nej, men...
Ja, men hur var det där i Borås då?
Jo... Jo, men det var, alltså, det var
jättefint pris. Det är så, ett jättefint debutant. Var det inte något jubileum?
Jo, det var 25-årsjubileum, debutantpris. Ali Alonso vann för sin diktbok. Det var jättefint, det var jätteroligt att träffa alla nominerade. Men jag känner mig liksom alltid så...
Var det verkligen det?
Nej, men det var verkligen det. Och jag gillar alla där jättemycket. Men det är alltid när jag är i så författarsammanhang så känner jag mig typ som en... Piga eller något.
Varför då? Du är jätteframgångsrik författare.
Jag vet, och det är därför jag inte kan säga när man känner, det här är som när typ så Alex Schulman är typ så jättearg på, jag vet inte.
Att de får för lite uppmärksamhet.
Ja, men typ! Ja. Alltså, du vet, och så är jag.
Ja, okej.
Okay. Men vi ska inte prata om det.
Nej. Ja, men så du fastnade där på tåget, kunde inte gråta.
Kunde inte gråta, men kom hem till sist.
Ja. Men då, det var kul, för att då förstår jag vad som hände. För eftersom du inte kunde gråta så kunde du inte få hjälp av en man.
Nej, exakt. Nej. Men... Exakt. Men sen var det ju en ung kvinnlig tågkonduktör som hjälpte mig.
Ja.
För att jag vet, om jag inte hade gråtit för en man, då får man inte hjälp.
Nej. men en kvinna kan hjälpa till ändå.
Men hon var så, herregud, det är klart du ska få sitta på det här tåget. Mm. För att alla tåg var fullbokade, för det är ju Kent-dagarna.
Ja.
Ska du gå och se Kent?
Nej.
Slay.
Faktiskt inte.
Vad gjorde du? Det här är ju så konstigt, vi spelar in på måndagar, men det här kommer ju på fredag.
Mm.
Så att igår var det ju vårt, vi vet ju inte hur det gick den, men igår var det ju vår crypto-release.
Jag undrar
hur det gick igår. Alltså. Ska vi bara... För jag, när jag var ute i helgen så träffade jag ju ett par bambinos som lovade att komma på crypto-eventet.
Okej, som du, folk som du inte kände?
Ja, of course.
Ja,
det är alltså inte som att jag bara... kallar mina random kompisar för bambinos.
Nej, men folk som bara du träffade
så kom
på.
Fram och sa, jag kommer komma på eventet. Och jag vet inte exakt mer vad som sades, för jag hade druckit väldigt många glas.
Gud, vad spännande. Men vi kan också se, ni kan ju också se... Ah, våra klistermärken.
Våra, vad heter det?
Bambino coin.
Klistermärken.
Nu kommer det, nu händer det.
Jag tycker, alltså, det, jag känner mig ledsen över att det var krypton som gjorde att Flashback fick nys om oss.
Ja.
Innan, de var
det,
såhär,
är det, också, det också känns väldigt typiskt. Jag är simla lite på Flashback.
Jag är ju inte där heller, för att jag vågar inte. Jag Nej. Hatar att läsa sånt om mig själv.
Nej, men man kan ju gå till vara på Flashback och läsa om andra. Man behöver inte vara där och läsa om sig själv. Som, apropå att vara psykopat. Men det var bara länge sedan jag var på Flashback.
Ja.
Överhuvudtaget. Så att det kanske är, har blivit en, liksom en krypto... Alltså det kanske är,
det kanske
bro,
en krypto-community där.
Bro-community. Jag vet faktiskt inte.
Inte jag heller.
Nej.
Men de sa att det verkade som att vår podd ofta hade något kvinnligt perspektiv.
Ooh.
Och det gillar de inte.
Nej, feminism.
Och kvinnlig, också feminism och kvinnligt perspektiv.
Ja.
På varje avsnitt.
På varje jävla avsnitt.
På varje program. Den här veckan är vi så glada på Café Bambino för att vi har Fotografiska som sponsor. Just nu pågår världens fetaste utställning där som heter Toilet Photo Paper Grafiska av den italienska studion Toilet Paper. Det är ett hypervisuellt och surrealistiskt universum helt utan gränser och måttfullhet. Man kan gå dit till exempel och bada i en pool med bananer. Hur sjukt. Dessutom har Fotografiska en restaurang med en grön Michelinstjärna. Och bokar man middagsbokning i den restaurangen så får man också tillgång till alla utställningar i huset. Dessutom så har Fotografiska en jättebra grej som är att man kan bli medlem. Och blir man medlem så får man inte bara tillgång till alla liksom händelser och evenemang som händer på Fotografiska, utan också alla utställningar under hela året. Och i år så kommer Fotografiska ha 16 utställningar. Så att, ja, det är ju en jävligt bra deal. Tusen tack Fotografiska!
Vad har hänt sen sist då?
Ja, men jag tänker att vi ska prata om vad vi har bara intagit för kultur sen senast.
Ja.
För jag har nämligen sett en serie och läst en bok som inte alls har med varandra att göra egentligen, men som jag bara fick, boken fick mig att tänka mycket på den här tv-serien.
Okej.
Eller, ja, så var det nog. Först såg jag den här Adolescence.
Mm.
Har du...
Nej. Oh, alla har sett den. Ja. Alla pratar om den.
Ja.
Jag fick till och med ett meddelande av en kompis som jag nästan aldrig hörs med, och han var så här, har du sett den? Och då sa jag till honom, nej, och jag tänker inte se den på 10-15 år.
Okay.
För att jag har förstått att den är väldigt, väldigt bra. Men jag känner mig så...
Men you guy.
Att jag känner mig lite skör. Och att jag har barn i precis den där åldern.
Ja.
Och jag vill skydda mig själv lite grann. Men då skrev han ett väldigt fint svar. Då skrev han så här, ja, men den var väldigt jobbig att se. Men jag älskade livet mer efter jag hade sett den än jag gjorde innan.
Är han incel?
Nej.
Okej, okay, då vet jag inte varför han känner så.
Nej, men han kanske, det kanske öppnade något i honom.
Ja, det är ju väldigt fint. Jag ska inte spoila, men ja, det är fint. Det handlar om en 13-årig pojke som mördar en skolkamrat.
Okej, okay, och nu kände du att du inte spoilar. För det här är
i början. Det var man redan på i första avsnittet.
Okay. Mm. Det är fyra avsnitt.
Det är fyra avsnitt. Och det är så här brittisk krimse. Men jag fattar inte ibland. Alltså, jag tror kanske att det är väldigt många mammor och pappor som skriver i tidningar och säger de så här, det här är det bästa någonsin. Alltså, ja. Jag tyckte så, ja, men det var ju en bra krimserie. Men ja. Jag hade inte sån bara, wow!
Men är det inte det här, den ska ju vara att det är en tagning, varje avsnitt är en tagning.
Men jag
tagning.
Fattar inte varför det är så, ja, okej, okay, jätteduktigt.
Varför är det så speciellt? Ja,
nej, jag fattar inte. Alltså, men jag är inte så teknikhora.
Nej.
Utan för mig är det mer andra saker som är viktigt i kultur. Mm, liksom.
Relationer.
Nej, men till exempel mer så, manus, eller du vet, inte så. Jag höll jättelänge i kameran, typ, I don't care. Alltså,
nej.
Det är inte så...
Nej.
Och dessutom tyckte jag, ibland tyckte jag att det var liksom, ja, men fan vad fett. Och ibland var jag bara så, här hade varit jättebra om ni hade klippt.
Mm.
Förstår du?
Ja, jag fattar.
Nej, men det
tycker du, vill du rekommendera att man ska se den?
Nej. Men jag tror alla har sett den ändå.
Mm,
men jag tror, men precis, för det handlar om den här 13-åriga pojken som mördar en klasskamrat och det är som att, eller en skolkamrat, och det är som att hela den här serien försöker liksom handskas med frågan typ, ja men varför?
Mm.
Och det här är liksom en ung pojke då som har blivit radikaliserad online i så här manosfär vibes typ. Och serien går liksom inte så mycket, jag tyckte en svaghet med serien var att den går inte så mycket in i pojkarnas perspektiv, utan det är nästan mer som det är föräldrarnas perspektiv som är liksom helt desperata, som är så här, men gud, vi trodde att han var säker för han satt på sitt rum. Alltså vi trodde att det var bra att han, du vet, och där inne fanns hela världen i hans dator och det som hände där var liksom inte alls bra.
Och sen, det är verkligen som att du plockar ner den här serien nu jättemycket.
Och sen så typ andra avsnittet så kommer de här poliserna till pojkens skola när pojken sitter häktad. De vet, de har liksom på bild att han har mördat, men de har inte mordvapnet och de har inget motiv. Det här är innan de vet att han har blivit liksom radikaliserad online. Och så kommer de till skolan och försöker hitta liksom, ja, men något spår eller hur man ska säga. Och så i slutet av det avsnittet så säger den kvinnliga polisen, ja men nu igen är det bara att man är så uppbesatt av förövaren men inte av offret. Alltså som det så ofta ju är i brott mot kvinnor att liksom, ja, förövaren är den viktiga personen.
Huvudpersonen liksom.
Precis. Och det är som att de säger, det känns lite så brasklappigt att de säger det, för de följer inte alls upp på det sen.
Men de har i alla fall, de vet,
exakt,
de vet att de behöver säga det här.
Och tredje avsnittet är bara att den här då unga förövaren sitter i en terapisession med sin kvinnliga terapeut som ska försöka göra utlåtande. Du vet, när någon är så ung och begår ett sånt våldsbrott så måste man ta reda på, men hur mycket förstod du? Förstod du att du mördade någon, att den är död och att den inte kommer tillbaka? För det går in i
hur man, alltså, hur man
dömer,
för,
liksom.
Ja, påföljd.
Precis. Och då är liksom hela den andra grejen bortglömd. Så det är verkligen en serie som handlar om de här pojkarna, liksom.
Ja, det är flera pojkar då.
Ja, eller en eller som en begår miljö. Flera. Det är en miljö. Och jag menar mer pojkarna online, ju, som ju har varit så mycket.
Yeah.
Och det var ju omöjligt att inte tänka på våldsdådet i Örebro när jag såg den här serien. Och liksom den... Ja, men det är så konstigt för man känner sig så jävla tråkig när man säger det, men typ så den eviga kritiken så, ja men vilka blir så intressanta gärningsmän? Mm. För sen så vid sidan av så läste jag en bok som jag faktiskt var en bambino som tipsade om, som heter Perfect Victims and the Politics of Appeal av Mohammed El-Kurd, som handlar om någonting helt annat. Det här handlar om liksom hur palestinier är tvungna att hantera och presentera sin sorg över att vara ockuperade och över liksom, ja men, liksom att de bor i en apartheidstat för att, ja men, appeal till västerländska politiker och media och
människorättsorganisationer och
exakt,
liksom hela,
ja, hela alltet.
Världens
liksom
blickar.
Precis. Och
ja,
då,
vad spännande.
Ja, men den var jättebra. Intressant. Han är en poet. Han växte upp i östra Jerusalem.
Mm.
Som har liksom blivit en symbol för motståndet mot tvångsförflyttningar.
Mm.
Redan som 11-åring så pratade han i FN.
Mm.
Mot liksom såna här, i FNs roll för mänskliga rättigheter. För att vara så, en barns röst i en politisk konflikt.
Mm.
Och sen så 10 år senare, han är född 98 tror jag. Så blev hans familj världskända genom en video som blev viral när en israelisk bosättare från Long Island kommer in i deras hus och bara tar halva deras hus som är så här stöttad av så här israeliska intresseorganisationer med massa amerikanska pengar som skickar ner liksom så jätteradikala settlers som tar över palestiniers bostäder där liksom i Jerusalem. Och, så, och då är det att hans syster säger typ så här, vad fan gör ni ute i vårt hus? You are stealing my house. Och så säger liksom bosättaren, if I don't steal it, someone else will.
Mm.
Och det här blir liksom som en sån mega viral video som verkligen...
Hade du sett den? Kommer du ihåg
jag
den
har sett
videon?
Den för, ja, men för länge sedan. Liksom. Och jag har inte alls kopplat att det var hans familj. Och typ så här, det var någonting så, den brutala ärligheten i det ögonblicket, så den koloniala logiken som jag tror gjorde att den blev så mega viral. Liksom. Och gjorde också El-Kurd då till en av de mest inflytelserika palestinska rösterna, att det är så här den nya vågen av så här, som använder sin, de har så stor, han har stort sociala medieaccount. Mm. Ja, men han är poet, han har utbildat sig i USA.
Hur gammal är han nu då?
Ja, men om han är född 98 då är han
98.
Väl, ja, okay. jag tror det var 90, han är liksom under 30, strax under 30. Och han har tidigare skrivit en poesibok om sin mormor. Mm. Och i den här Perfect Victim då, det är liksom non-fiction, men den är skriven väldigt, eller vad heter det, det är sakprosa. Mm. Men den är skriven väldigt poetiskt. Mm. Och den är verkligen, alltså jag tyckte verkligen den var läsvärd, för att det är typ, jag får nästan en rys när
bor
jag tänker på den.
Bor han i Jerusalem?
Ja, han bor där nu. Mm. Eller vad fan var han? Nu såg jag någon intervju med honom och då var han i New York.
Mm.
Jag tror han åker fram och tillbaka liksom. Men han flyttade tillbaka till Jerusalem typ runt 2020. Och i den här boken då, bland annat, den handlar egentligen om att han kräver rätten till vrede och till motstånd. Och att han menar att typ att det är det som är rätten att vara människa.
Mm.
Att det är så mycket i, när man säger så här, vi måste humanisera palestinier. Mm. Som han menar egentligen är att göra tvärtom. Att när man hela tiden typ lyfter upp kvinnor och barn, framförallt. Och det är det här som gjorde då att jag tänkte på adolescens.
Ja, spännande.
Så menar han att man, han bara, å ena sidan tycker han att man tar kvinnors agens från dem, som att de inte är motstånd, som att de bara är så här offer, perfekta offer, som att de inte skulle kunna vara revolutionära.
De bara sitter hemma och väntar, kanske tar hand om barnen, sköter hemmet.
Exakt, och inte gör motstånd mot ockupationsmakten liksom, eller mot Israel. Och samtidigt som man säger typ att ja, men de palestinska män är inget värda, vi kan inte ens räkna dem på samma sätt i dödssamtalen.
Men det blir någon sån binär, om kvinnorna är de goda, liksom de står för det goda.
Och
så
barnen
är,
liksom.
Ja, barnen såklart. Eller och, det oskyldiga då.
Precis, och det är det här han menar då, men hur, och då liksom genom den humaniserande rörelsen så bara liksom objektifierar och typ förintar man egentligen Palestina och det palestinska motståndet. Så därför när han skriver om palestinier i boken och han skriver om det här i sitt förord så använder han pronomenet han. Och då säger han, ja, men jag gör det för att jag vill reclaima den palestinska mannens värde. Liksom.
Okej, ja.
Och jag tänkte på det så himla mycket i relation till adolescens. För att han tar ett annat exempel på den här journalisten, vad heter hon? Christine Ampour.
Christine
Amanpour.
Ja, hon är ju så världens mest kända utrikeskommentator och analytiker och reporter ju. Ja.
Och jobbar för CNN. Ja. Eller? Ja, och då har han som, han har jättemånga olika exempel i boken och som han återkommer till liksom. Men då har han ett exempel när hon liksom intervjuar någon israelisk intellektuell eller författare och hon säger typ så här, jag parafraserar, men men har inte alla palestinier rätt till ett värdigt liv och till sina rättigheter? Och, och sen så innan han hinner svara så säger hon så, ja, förutom de som stöttar Hamas. Och då menar han typ så här, ja, men det går inte att tänka sig någon annat politiskt parti i världen som man skulle säga typ, ja, men förutom republikaner. Eller typ, har inte alla svenska rättigheter förutom moderater liksom. Och det här då menar han igen, att, och då tänker man liksom på den som stöttar Hamas också som den palestinska mannen och sådär. Och det var bara någonting i det här som typ gick igen lite på ett konstigt sätt när jag såg adolescens. För att jag tror typ, och jag tycker det är bra att vi som samhälle har typ en sån stor vilja att sätta oss in i den här manosfären och förstå varför så här unga pojkar blir sårade, eller unga vita pojkar är så konservativa och radikaliseras. Och jag hörde någon podd nu med Ezra Klein, vår favorit.
Jag hörde också den.
Ja, men att liksom att det är så här, bland unga i UK så växer, det är där de konservativa partierna växer liksom.
Ja, i senaste valet så var det typ den enda väljargruppen där de konservativa som ju gjorde ett historiskt uselt val. Det var bland unga män så var det den enda väljargruppen där de gick fram.
Precis. Ja. Och det här är ju liksom en diskussion som hela tiden, typ hur ska vi nå de här männen och varför mår de här männen så dåligt och bla bla bla. Och sen så då när jag såg den här serien bredvid och läste den här Perfect Victim som de här liksom palestinska männen som blir, du vet, mördade, förnedrade, slagna, du vet, och men de får inte vara människor alls. Mm. Alltså det är så att allt det motståndet ska bara... Och han säger typ så här, ja men vi måste också, du vet, stå upp för de männen som har venom in their mouth. Alltså han som har gift i munnen, som inte har halos och som inte är det här perfekta offret. Och han skriver också om det då i relation till till exempel hur man ser på kvinnor som blir våldtagna. Att, för det är ju också en sån trop som är omöjlig att uppfylla liksom. Ja, jag vet inte. Det var någonting där att se den här scenen och läsa boken bredvid som bara gjorde mig så ledsen. Typ. Ja.
Blev du... Nej, men blev du liksom utmattad då av att se adolescens?
Ja, jag blev utmattad.
Av att den liksom... Det överintresset och empatin för...
Och det är ju sorgen och kärleken. Och sen så bara... Så tänkte jag på typ så här, ja, men alla de här palestinska männen som El Kur skriver om, som liksom får sina liv, alltså pojkarna, förstörda, förnedrade. Deras hus liksom blir övertagna, deras familjer blir mördade, och sen så allt uppror eller motstånd ska bara vara så att det är terrorism, och sen så när det är så actual terrorism bland så här vita pojkar, så är det så, hur mår du?
Vad hände? Hur gick det till? Hur kan vi förstå det här? Och det är ju jätteviktigt att förstå.
Ja,
och det,
men precis. Ja. Jag tror det är det som är så här. Det är inte, och egentligen har de inte med varandra att göra. Jag tror bara att det var en sån, du vet, ibland en vecka när det är som att man tar del av två olika kulturupplevelser.
Ja.
Som går in i varandra på något konstigt sätt.
Ja, jag fattar precis.
Och som gjorde att jag bara kände att jag inte alls gillade adolescence.
Typ. Nej, men de har ju på något sätt, för jag tänker hela den diskussionen som har varit de senaste 10-20 åren. Nej, men om... Att det är det som vi kallar uppmärksamhetsekonomin. Att det som är... Slaget står ju hela tiden om hur stor del av människors tid och uppmärksamhet som går åt olika saker. Det är ju klassiskt dilemma inom journalistiken också.
Exakt.
Att så här, det som är nära är mycket lättare att väcka engagemang för än det som finns långt borta. Och hur liksom väcker man intresse för sånt som inte slår an en känslomässig sträng av så här igenkänning och identifikation, omedelbar identifikation. Och sen så, men i den här digitala offentligheten vi lever i nu, så är ju det slaget om offentlighet, eller om, inte om offentligheten, om uppmärksamheten så himla avancerat och brutalt och liksom... Det betalas enorma summor för varje minut av vår uppmärksamhet, och det är så himla, himla, himla svårt att komma igenom, för det är så stora pengar och det är så stora intressen som ligger bakom, ja, vad som når fram till oss liksom, på våra skärmar. Det
verkligen.
Är verkligen svårt att komma igenom, så då kan man ju bli väldigt uppgiven.
Ja, jag tror att jag kände mig arg liksom. Jag tyckte det var så intressant också att läsa, för han skriver också om när han själv då blev inbjuden till FN som liksom 10-11-åring.
Ja.
Och när han ser tillbaka på det, att han liksom nästan, han är nästan arg på sig själv.
Ja.
Över att han var ju ett barn.
Ja.
Över att han tillät sig själv att användas på det sättet.
Ja.
För att han säger att
jag förstår det.
De enda som får bjuda in att sättas vid borden, det är palestinska barn. För att män och kvinnor anses för... Det är sån rasism att vi kan inte vara jämlika med dem, utan
Nej.
Det ska alltid vara ett barn, det ska alltid vara ett barn. Och samtidigt är det en sån konstig dubbelhet, för det spelar ingen roll att det är barn
Nej.
Som pratar, för
att
de
ändå
kommer
inte.
Ändå in och begår liksom det här folkmordet och mördar oss, och men läkare som vittnar om liksom israeliska snipers som skjuter barn liksom, och så det är också intressant. Och sen så typ 10 år senare så hör de av sig igen från FN och vill bjuda in, och då tror han liksom att han ska bjuda in honom igen. Men då är de så, har du något barn som kan komma och prata?
Ja, precis, och samtidigt kan man också förstå, det är väldigt cyniskt, men jag tänker också den FN-konferensarrangören som bara är så här, hur ska vi göra, hur ska vi komma fram, hur ska vi komma igenom? Och det finns ju en logik i det då, att det är lättare med ett barn, på grund av hur liksom hela berättelsen är konstruerad. Så det är också... Ja, jag vet inte. Man tycker synd om alla i det här.
Ja, men jag tror typ det är det som är så intressant, för att han är så här, ja, men jag förstår, han har massa olika exempel, eller till exempel när en jätteälskad palestinsk journalist med ett amerikanskt pass blev mördad i Gaza, jag tror det var 2022. Så är det jättemånga som uppmuntrar honom att skriva om det och nämna att hon har ett amerikanskt pass.
Ja.
Och han är så, ja men jag förstår att det här på något sätt är välmenat, för de vill så här vädja till världen, kolla vad Israel gör liksom. Samtidigt som är, ja men sekunden vi börjar hävda det, så också liksom, förvägrar vi oss det? Vår egen mänsklighet som palestinier.
Verkligen.
Så att han är liksom hela tiden, ja men han rör sig bara runt alla de här frågorna på ett jävligt och på ett sånt rasande sätt. Så det är väldigt liksom stark läsning för att det verkligen brinner liksom. Mm.
Det är så intressant för att höra dig liksom prata om de här två olika spåren och hur de vävs in i varandra. För jag var i helgen och tittade på en film.
Mm.
Jag har en kompis som är en dokumentärfilmare från Nepal. Hon är helt otrolig. Sabina Shrestha heter hon. Vi har känt varandra. Ja, jag var på ett fellowship i USA för ett antal år sedan. Och då träffades vi och blev väldigt goda vänner. Och sen när vi kom hem därifrån. Då började hon. Då fick hon. Hon har jobbat med så. Kvinnors rättigheter och bevakat det länge. Och sådär. Hon är en otroligt så, modig och cool journalist. Och då fick hon tillgång till en dagbok som en kvinna hade skrivit i Nepal. Som hade varit med i, det var ett inbördeskrig i Nepal för ett antal år sedan. Och den här kvinnan hade varit en del i den, själv slagits i det här kriget. Eller varit en, och sen blivit politiker. Och vad hon aldrig hade berättat för någon var att hon också hade under det här kriget utsatts för helt fruktansvärda sexuella övergrepp.
Mm.
Och våldtäkter. Mm. Och att det hade förstört hennes liv på många sätt. Och skapat liksom, ofattbara trauman i hennes liv. Och hon hade en dagbok. Och hon på något sätt ville hon liksom förmedla det här vidare. Hon visste inte vad hon skulle göra med det här materialet. Hon litade på min kompis och gav henne den här dagboken. Som insåg att här finns det en berättelse som aldrig berättats om det här kriget. Hon också som har skrivit den här dagboken, Devi heter hon. Hon är en ganska känd person i Nepal. För hon har som sagt blev politiker sedan efter kriget. Men hon visste inte vad hon skulle göra med det här materialet. Och till slut så började hon jobba med en film om den här kvinnan. Övertalade henne till slut att... Eller, de började prata och kom fram till att de skulle försöka göra en film om henne. Som hon nu har jobbat med i 7 år är det. Och den hade premiär, Europa-premiär, den här filmen. Och den... Jag blev så himla... Dels är det så otroligt rörande, att, eller berörande för mig personligen. För jag har följt hennes arbete med den här filmen. Och det har varit så fruktansvärt svårt. Mm. Nepal är ett litet land, det liksom ligger helt utanför så här, de geopolitiska, vad som anses viktigt eller vad som uppmärksammas i västerländska nyhetsflöden. Det har ingen så jättestor geopolitisk betydelse. Så det är bara väldigt, väldigt, det är ett fattigt land. Det är svårt att överhuvudtaget finansiera, till och med liksom, det finns ju mycket så NGOs och kulturinstitutioner, stiftelser, men
det var ingen bryr sig om det här.
Och samtidigt som hon jobbat med den här dokumentären och fått den här kvinnan att liksom känna sig trygg, öppna sig, vilja prata mer. Hon har gått igenom de här perioderna, hon har dragit sig undan, har ångrat sig, kommit tillbaka. För hon drivs av en väldigt stark drivkraft att de här frågorna helt enkelt måste erkännas. Mm. Det måste få bli synligt. Och det som till slut hände var att hon klev fram och gjorde det offentligt. Berättade om de här upplevelserna som är helt groteska, fruktansvärda. Och då kliver också andra kvinnor fram.
Ja.
Så det blir en rörelse runt den här kvinnan Devi, också runt den här filmen som nu liksom börjar bli känd i Nepal, att de jobbar med den här filmen. Och de sätter tryck på politikerna, att det ska finnas en process i vilken de här kvinnorna ska kunna komma med sina vittnesmål från det här kriget. Det fanns en sån process tidigare att folk skulle kunna vittna om krigsövergrepp, men den var stängd för det var länge sedan kriget var, men de ville att den skulle öppnas igen så att de skulle kunna få åtminstone lämna sina vittnesmål, ja. De skulle liksom bli registrerade, offentliggjorda, och nu har de precis lyckats med det, Så att det har bildats, det är nu över 800 kvinnor som har lämnat in sina vittnesmål om den ena mer liksom fruktansvärda övergreppet efter det andra. Och det här är då kvinnor som hållits som sexslavar, som har fått barn med sina förövare, som har vars kroppar är förstörda, vars liv är förstört, och sen också eftersom Nepal är ett väldigt konservativt land, ofta blir förskjutna av sina familjer. Efter att de blir utsatta för sexuella övergrepp, de har ingen försörjning, deras barn, man vet inte vad som ska hända med dem. Så det är ju liksom fruktansvärda historier. Och jag åkte till den här premiären, Europa-premiären av den här filmen, med min dotter.
Ja.
Som fyller 14 i år. Och hon var med och tittade på den här filmen. Och min kompis Sabina var där. Och Devi var där på den här festivalen. Och ja, jag blev så berörd. Mm. Och så har jag följt hennes den här kampen för att få lite pengar för att göra den här jävla fucking filmen som har skapat en folkrörelse i det här landet, som liksom tusentals kvinnor nu gjort, att tusentals kvinnor har fått berätta sina berättelser. Och som den här Devi sa, att jag känner att jag har fått tillbaka mitt liv, mitt värde. Förut var jag en levande död, jag fanns inte, för att hon bar på det här då, och nu så är jag alltså hon lever med den här smärtan, liksom det här traumat, men hon lever i alla fall, uppfattar hon. Och det är någonting i det där, det är så intressant, för att Sabina och jag och två andra amerikanska journalister, vi är liksom en liten kompisgrupp, och vi har liksom diskuterat de här sakerna fram och tillbaka de här åren. Och det är så intressant när de här perspektiven bryts. Mm. Därför att den liksom vreden som kommer från min kompis som har det här perspektivet, kommer från Nepal, hon har pluggat i Indien. Alltså hon är så jävla förbannad på liksom USA, på väst, på de här starka institutionerna, apropå det du pratar om. På de som sitter på pengarna, de som liksom pratar med så fina ord om mänskliga rättigheter, om alla de här målen. Och sen så finns det aldrig en spänn för någonting. Nej. Utan det är alltid massa andra saker som är viktigare, eller som är mer publikt, eller liksom geopolitiskt mer intressant, säkerhetspolitiskt mer intressant. Så att det har varit ett väldigt så intressant möte mellan också de här, ett amerikanskt ganska, ja, det är ett perspektiv som är väldigt ignorant ofta om omvärlden, alltså fantastiska personer, men man är så van vid att vara makten, att vara den som sitter på problemformulerings...
Och att vara det neutraliteten.
Vara neutralitet, det som bestämmer hur världens problem formuleras.
Det tycker jag också är så intressant, för att det skriver El-Kurda mycket, typ, att det är så här, alltså era så antisemitiska troper och ert krig i Europa, det är inte vårt problem.
Vi ser det inte så liksom.
Nej, och han skriver typ så här, det är helt, han säger att att det är som att palestinier lever i en feberdröm i någon annans hallucination, att det hela tiden är typ så här, ja, ni kan inte försvara er för antisemitism och förintelse, bla bla. Han bara det här är som en helt, det är någon annans hallucination som vi lider i, liksom, och som väst hela tiden återkommer till, och som vi de kan stå, det är som att vi kan stå liksom bredvid våra älskades brinnande kroppar, och så måste vi i samma andetag säga, men vi är ju såklart inte antisemiter. Och det han bara, det är hela tiden västperspektiv, liksom, och det är så våldsamt, och det är så jävla skönt, tycker jag, när man typ läser något eller ser en film som typ bara tvättar ens hjärna från det perspektivet. Ja. Eller som är så här...
Ja.
Jag tycker verkligen, alltså jag tycker hur kritisk jag än är och känner mig och whatever, så tycker jag ändå det är bara så hela skönt ibland. Men just att, alltså, man måste bara...
Nej, men det är så. Och jag känner det. Vi pratar ju med varandra ganska mycket fram och tillbaka. Att ofta hennes perspektiv... Alltså hon är arg på helt andra saker, hon tycker att jag är en idiot, hon tycker att jag är så bortskämd, att jag inte förstår någonting, och som de här amerikanska kompisarna, sen har vi lite andra perspektiv, därför att vi bor i Sverige, bor ändå i ett litet land och som inte bestämmer hela världens agenda, men alltså hennes den vreden som kommer ur att vara ett land i liksom dominerat av andra stormakters intressen och att aldrig få komma fram och att aldrig bli tagen på allvar, att aldrig få konkurrera på jämställda villkor eller vad man nu ska säga, den är så, sitter så jävla djupt.
Ja.
Och jag menar, ja, det, jag nu berättar jag om henne för att hon är en vän och för att jag såg den filmen i helgen, men det är klart att det finns ju hur många personer i Sverige som helst som har precis det här perspektivet och den här känslan och de erfarenheterna.
Tänk. Jag ska att du på helgerna bara är runt och har olika kulturupplevelser som gör att du bara gråter.
Jag bara gråter.
Sänka min antidepressiva. Jag bara så, åh, det verkar så skönt att bara gråta.
Ja, du måste sänka din antidepressiva. Ja. Eller så måste jag börja ta min antidepressiva. Men jag tänker i alla fall att jag ska länka till... jag länkar till en trailer om den här filmen. Mm. Och om man vill också hjälpa till den här fonden, till de här kvinnorna som jag gör, då får man jättegärna göra det. Det är en otrolig... Jag
kan om man inte redan har skänkt månadens pengar till Hanna Hellqvists hund.
Om man inte redan har skänkt sina pengar till Hanna Hellqvist. Men då skulle man betala just tillbaka. Just det,
så då kan man ju stötta den här filmen.
Då kan man stötta den här filmen. Framförallt kan filmen behöver man inte stötta, men man kan stötta de här kvinnorna.
Ja,
som nu,
ja förlåt kvinnorna.
Ja, som nu behöver... all hjälp. Men det är också otroligt... Alltså jag gråter av den här, de här berättelserna, men jag gråter också av att de... Hur fan orkar de?
Nej, men
jag
alltså,
fattar ingenting. Vad är, hur liksom, hur men, var kommer den kraften ifrån? Den, och den kraften uppstår också när de här kvinnorna möts.
Ja.
Så är det.
Ja.
De måste mötas.
Ja.
Och hon var tvungen att gå före... Och sen kunde de andra komma efter. Och de visste inte vad fan de höll på med. Och de, hon trodde inte att det skulle, här skulle hända. Men det liksom växte någonting runt henne. Och det är så... Jag vet inte. Det blows my mind.
Jag tänkte på det för det sista kapitlet i den här boken. Mm. Alltså Perfect Victims. Mm. Jag ska bara se vad det heter.
Mm.
Nej, men för jag tänkte på det här just med liksom att orka och inte ge upp. Och, för det är liksom ganska... hoppfullt och fint, sista kapitlet som heter eller epilogen heter Rain is coming, alltså bara sån som hans mamma brukade säga, bara så, det kommer, alltså det, allting kommer bara release liksom.
Någon gång liksom.
För att han är typ såhär, ja men det är också så intressant när jag sett intervjuer med honom, för att han har ju sån dubbelhet, han har ju också, han bara, jag är också så typ, han har sån ilska mot sig själv som har liksom kunde komma från Jerusalem och studera i USA och att han liksom hela tiden avslöjar sig själv i boken när han vid olika tillfällen ska ha försökt hävda palestiniers mänsklighet genom att lyfta fram de som har varit särskilt intellektuella eller de som har vet, lyckats...
Duktig, någon som är duktig.
Ja, exakt. Och det är också sån sorg och ilska.
Utifrån någon annans mått.
Precis. Och att han hela tiden liksom undersöker det här i sig själv som jag tyckte var så jävla, alltså så bara inspirerande. Som jag var så, gud, det är så där man ska vara.
Mm.
Om man vill typ inte göra massa skit i världen så måste man också hela tiden gå tillbaka till sig själv och se, se de mönsterna i sig själv och se dem.
Verkligen.
Men då pratar han om...
svårt.
Jag vet, så svårt och liksom smärtsamt. Mm. Och man måste kunna tänka typ att jag hade fel eller jag gjorde fel. Men han säger att vi måste vara hoppfulla. Det liksom finns, du vet, konstnären som har gjort omslaget till hans bok var i Rafah, du vet, när Israel höll på att bränna alla de jävla tälten. Mm. Och varje dag så ritade han en ny teckning om livet i tält. Lägret liksom. Mm. Och då är alltså, om han varje dag kunde göra ett konstverk.
Ja.
Alltså, jag kan inte sitta i New York eller vi kan inte sitta i Stockholm och säga nej men det, för, det går inte, det är för sent. Och, alltså det är ett privilegie som människorna i Gaza inte har.
Nej, men jag tänkte på det för att det var någon på den här festivalen, någon i publiken sen som var, ställde den frågan till hon Debbie och var så här, men hur orkar du?
Hon men bara, vad ska jag göra?
Nej, bara, jag orkar inte. Nej, jag orkar inte. Det är liksom inte ett val.
Nej, jag har inget val.
Jag bara försöker leva.
Jag är liksom... Ja.
Eller i hennes fall bara så. Jag bara försöker liksom överleva. Mm. Eller jag gör bara det jag måste göra.
Ja.
Och det är verkligen ett privilegium att som vi har.
Ja, exakt.
Att kunna tänka så.
Nej, men jag vet, för att han pratade just med Hamid El-Kurdi om i en intervju om så här nihilism typ.
Ja.
Då tänker jag ibland på min egen klimatnihilism.
Mm.
Att jag bara för fan tar och skärpa till mig. Alltså. Mm. Det är så jävla enkelt att bara ta taxi fram och tillbaka till Aftonbladet. Och vara så. Det är för sent med allt det här andra. Ja. Så man får inte.
Nej.
Jag får inte vara så.
Okej, ett eget avsnitt om det kanske.
Ja, exakt. Nu ska jag bli en sån våtmarksgumma.
Ska vi inte bli det?
Nej, men... Alltså, hur ska jag... du får bli det i så fall. Du får faktiskt bli det i så fall.
Jag kan bli det. Jag ska limma mig.
Ja, du får limma dig.
Jag ska limma mig. Det ska jag faktiskt göra.
Nej, va? Limma inte dig... Jo, okej, men jag är jätteför att du limmar dig.
Mm.
Jag är jätteför att du limmar dig.
Mm.
Ja, alltså fan, jag älskar... I helgen så var jag på typ en Palestina-demo första gången på en månad, tror jag. Och det är verkligen liksom att vara i ett kollektiv på det sättet. Jag vet att du älskar föreningslivet.
Jag gör
och
det, här, det.
Jag vet. Ja. Och, alltså det är typ så... Bara en lisa för själen. Alltså det är helt... Jo, jag vet, men jag tänker... Och jag brukar liksom demonstrera. Men det är bara ibland när man inte har gjort det på ett tag... Alltså, så bara kommer man till en situation och sen var så bara wow. Och så typ Mattias Gardell höll tal och han kom där med sin käpp. Och så bara, ja, men här är liksom en antifascistisk vit gubbe som har så här slagits mot fascism och sionism hela sitt liv. Inte det helt, alltså, tänk att kunna se tillbaka på sitt liv och bara, jag var liksom i kampen.
Jag limmade mig!
Ja. Och det var också så roligt. För
ska vi ha det som ett... ett löfte.
Jag limmade mig.
Nej, men inför nästa liksom,
att vi ska ha limmat oss.
Inom ett år.
Ja, att vi har limmat oss.
Att vi har limmat oss någonstans.
Nej, men, och då var det också typ en av arrangörerna som var, jag tror, en palestinsk man som höll inledande talet, typ. Och det började, han pratade liksom, ja men, jättestarkt tal. Men sen så var det som att han liksom mer frustrerad mot framåt slutet. Så var han så, jag är så trött på det här ordet antisemitism. Alla säger att jag är antisemitism. Jag är inte antisemitism. Och det var bara så en mänsklig frustration.
Typ. Han bara,
jag har träffat våra judiska vänner här i demonstrationen och jag har sagt, har de varit antisemitism? Och det var bara typ så, och det var lite så jag kände när jag läste den här boken också, bara typ så, kasta inte den här grejen på mig typ, och bara slå fri liksom, limma dig.
Ja. Vi limmar oss.
Vi limmar oss, och sen så bara är liksom allt så fruktansvärt, men så är man där och limmas tillsammans.
Ja. Fint.
Ja.
Nu bör du också titta.
Ja, men, jag vet.
Du tränger igenom dina, vad är det nu du kör?
Men det här är faktiskt helt sant. Om det är någonstans jag gråter så är det en demonstration.
Ja, du ser.
Ja, men för att jag tror att jag tänker typ så här. Det är så mycket, ja, men typ som är Gaza eller om det är första maj eller du vet vad det är.
Mm.
Att det kan gå så i veckan. Och man bara läser, man vaknar och man bara läser nyheterna. Mm. Och du vet, sen Israel bröt vapenvilan, 400 döda. Nu säger de, ja men 50 000 döda sen... invasionen började, över 110 000 människor skadade, hur många människor som helst som är tvångsförflyttade och man bara läser det, men man stannar liksom inte upp och känner det. Men det är någonting också med demonstrationen, tycker jag, som är liksom så grundande, att man så ger sig tid att stanna upp och liksom känna sorgen och typ, ja men okej, det här är helt sjukt. Ja, men känna sorgen och känna alla dödarna och känna att världen skiter i det och känna liksom att man ska prata om typ så här huruvida någon som har fått hela sin familj mördad är antisemit. Vad fan bryr sig typ? Och så bara gå där tillsammans. Mm. Och typ det här, ja, för mig handlar det typ om att vara närvarande, inte bara i kampen utan också i sorgen liksom, och smärtan.
Mm.
Det tycker jag är en bra grej. Det är nästan lite liksom... Jag vill inte säga meditativt, för nu känns det som att Ola i Love is Blind har förstört. Men du förstår vad jag menar.
Nej, men vadå? Det är väl bara, det är väl inte meditativt, det är att så koppla till sin empati och sin medmänsklighet. Och menar, det handlar ju om att bara låta någon annans liv läcka in i sitt eget. Det är väl det.
Och typ
bara,
det, alltså det är någonting i demonstrationen som är så rituellt, du vet. Ja. Eller manifestationen, eller du vet.
Ja.
Som inte bara
jag
är
jag kände ju samma när jag satt och tittade på en film och hörde på det här samtalet. Och höra vittnesmål och bara liksom...
Ja.
Lyssna och vara där.
Ja, men precis. Okej, precis. För det är väl kanske det som är skillnaden då från nyheter, eller att konsumera nyheter.
Verkligen.
För då är det bara så här, det konsumerar man ju.
Ja.
Men att typ se en film eller gå i en demonstration.
Ja, eller lyssna på ett samtal. Ja, nej men det... Sen tror jag att det är i och för sig någonting också. Jag tänkte på det när jag satt och tittade på den där filmen. Jag tror inte det hade varit samma känsla av att om jag hade tittat på den hemma. Utan nej, det är ju någonting ja. I den kollektiva reaktionen. Att jag hör ju människor, jag hör min dotter liksom ja. Dra efter andan bredvid mig. Och hennes, min kompis dotter som satt bredvid som är lika gammal. Och förstå vad hennes mamma har gjort ja. Liksom äntligen. Och de här kvinnorna, nej men en massa andra i publiken som man hör. Jag ja. Hör deras andetag, jag hör hur de reagerar. Jag hör att det går in och det gör ju att det förstärker ju, ja. Det kollektiva förstärker ju min egen känsla. Eller förstärker, nej men
den men det gör det begripligt. Det var det jag menade med meditation.
Jag vet, fast jag, ja.
Alltså på att man,
det är det enda språk vi har kvar nu.
Nej men det är så hemskt, bara också att meditation är så här, jag blundar och tänker på ingenting. Ja. Så det är helt fel är helt ord. Motsatt. Men bara liksom att man, ja.
Ja.
Jag läste en bok här mot, ja just det, som okay. jag, som handlar ju... som jag skrev också, som heter Våra kroppar, deras slagfält.
Ja.
Som handlar om...
Är det Kristina Lamb?
Exakt, mm. som handlar om hur sexuellt våld ja. Används som ja. Krigsstrategi. Och hon ja. Skriver om en massa olika ställen. Och det var också... Alltså det,
ja, den är otrolig.
Också att läsa vid sidan av den här, när man har sett den här filmen,
ja,
jag.
Och det var det jag försökte sen prata med min dotter om. För ja. Hon... Jag visste inte riktigt hur jag skulle prata med henne sen efter den här filmen. Eftersom... Nej, men jag försökte förklara att det här är ju inte, handlar inte om sexualitet, utan nej. Det handlar om våld och dominans, makt och dominans och ditt vapen i krig. Och faktiskt, den, jag tänkte på det med Kristina Lamb, för den boken är ju otrolig. Men precis. Det kändes som att hon gav lite, fanns ju innan dess, men den fick ett sånt stort genomslag. Ja. Och hon gav världen ett språk för just... hur sexuellt våld används i krig och hur man
och
kan...
Så systematiskt,
hur man kan så systematiskt.
Och medvetet.
Och, exakt, och hur man kan prata om det och förstå det. Jag kände att det hjälpte mig när jag skulle förklara för min dotter.
Ja, men verkligen. Och att typ, jag tror att jag hade inte alls förstått att det verkligen var en strategi.
Nej.
Från liksom...
Nej, men precis. Utan det är mer så... Det
här lite, olika lite olika soldater våldtog. Typ. Mm. Bara, nej, det är en sån medveten krigsstrategi. Ja. Och sen så när hon skriver om vissa av de här reportagen om kvinnor som bor liksom på samma gata som en av soldaterna. Ja. Och sen liksom som har liksom gruppvåldtagit, alltså under helt fruktansvärda former. Det var jätteögonöppnande. Mm. Och att det är ett krigsbrott som, precis som våldtäkt i massa andra fall, inte får, man får ingen upprättelse liksom. Nej.
Men en annan kulturupplevelse som jag har haft,
ja.
Ska jag säga...
Jättegärna.
Jag vet inte hur jag ska väva ihop det här.
Nej,
nu,
men, jag, men du, vet du vad? Det är bara lite associativa dagen.
Nej, men jag var förra veckan och såg 1984
ah.
på Kulturhuset Stadsteatern. Och det är roligt att jag släpper med mina barn. Men då var jag med min son på den. Och den var väldigt, jag tyckte väldigt mycket om den uppsättningen. Mm. Kan verkligen rekommendera den. Den var på 1,5 timme. Gå med din tonåring, tips.
Om man bor i Stockholm.
Om man bor i Stockholm och har en tonåring. Annars kan man ta med sig någon annans tonåring. Eller ingen. För man kan gå utan en tonåring. Verkligen, jag menar inte så. Men det var kul att se den med honom. Nej, men för den var också... Jag tyckte den jobbade med teknik.
Ah, nice!
Det var lite så tech på ett inte... På ett lagom sätt. Mm. Alla hade hörlurar, vilket gjorde att...
Silent disco.
Men dels så kunde de jobba med då... ge olika lite instruktioner. Man förstod att ganska tidigt så etablerade de att man kunde inte riktigt lita på vad de sa och att den som satt bredvid mig hörde samma sak. Väldigt spännande.
Mm,
och så kan man jobba med väldigt små liksom viskningar och väldigt små nyanser.
Skulle man själv viska?
Nej. Okay. Nej, det var ingen jätte... Alltså man, ingen behöver vara orolig.
Okej, okay, för nu kände jag kommer aldrig gå på det här, men jag måste sitta där och viska.
Nej, det var bara att jag insåg... man skulle göra väldigt enkla saker, typ applådera, ställa sig upp, ingenting som skiljer utan från mängden eller. Men jag märkte då, man märkte att den instruktion jag hade fått var inte samma som alla andra hade
fått.
Men, och det var bra, men det är jag och den boken handlar ju, eller det var en pjäs som var ganska följde nära George Orwells då klassiska roman som han skrev, jag tror han kom ut 1948 eller 49 som han skrev precis efter andra världskriget som handlar om en totalitär, hans idé om en totalitär stat och den utifrån framförallt Stalins liksom skräckvälde eller totalitära regim i Sovjetunionen.
Mm.
Och Orwell var ju en frihetlig socialist som ja, ville, men han var livrädd för och med, liksom, i sin gärning hatade totalitära anspråk. Och han fick ju ta mycket skit för det då från så här, den stalinistiska vänstern i Storbritannien som var stark och i Europa efter kriget. Men i alla fall, det jag förstod apropå våld, för jag har läst den här boken ett par gånger och den har varit väldigt aktuell, den är alltid aktuell, men den har varit väldigt aktuell de senaste åren därför att den skildrar ett väldigt avancerat övervakningssamhälle då och hur man kan använda språk för att manipulera människors tänkande och uppfattningar om världen, och det är väldigt aktuellt med tanke på liksom den digitala offentligheten och övervakningssamhället och kapitalismen. Men det jag förstod nu för första gången, det är ju att jag har liksom missat att hela den här boken egentligen handlar om att hela den här statsapparaten byggs ju upp med ett fruktansvärt våld.
Mm.
Därför att det som händer i boken är att huvudpersonen Winston Smith, han har karvat ut ett litet okej, han är en slav under systemet, men han har i alla fall sin hjärna i fred. Han är fri liksom inuti sig själv. Fram tills att då han blir påkommen. Han begår vissa överträdelser. Ganska stora överträdelser. Men han är hela tiden övertygad om att de kan göra vad som helst. Men de kommer aldrig komma åt mig.
Mm.
Men när han då och hans, den kvinnan som han har en relation med, blir påkomna. Då blir han ju torterad. Det har jag liksom, det är så konstigt med den här boken, att jag liksom hela tiden har missat att det som bygger upp det här är inte övervakningen.
Nej.
Det är våldet.
Ja.
Det är bara hot om smärta. Och har du tillgång till vapen och smärta och ja, tortyrmetoder och ett sånt kapital, då det är det som, det är inte övervakningen som är makten egentligen, utan nej, det är våldet som är makten. Ja. Och då det som händer i boken och i pjäsen är ju att han, de kan visst komma åt honom.
Ja.
Man kan komma åt vem som helst.
Man kan komma åt vem som helst.
Ja, och det var en väldigt banal, men ändå ganska stor insikt på något vis när jag såg den här. Jag tyckte de skildrade det väldigt, väldigt bra. Jag tyckte det var väldigt obehagliga tortyrscener, men sen frågade jag min son, han var så här: nej, det var ingen fara.
Men han bara, jag har sett folk bli avrättade online.
Ja, och jag var så här, jag satt och grät som vanligt.
Herregud, det är ett sju.
Ja, och han bara, mamma, nu gråter du igen.
Du bara, det var så snabbt.
Ja. Men då undrar jag, har du läst George Orwells essä?
Ja, jag har faktiskt, essä? Nej, det har jag inte, jag trodde du skulle fråga om boken.
Why I Write.
Nej. Nej, vad säger han i den då?
Nej, men han, fy fan alltså.
'Cause I wanna be famous.
Nej, men han skriver så här, varför han skriver.
Ja.
Sheer egoism är den första.
Ja, ja, ja. Alltså ren och skär egoism.
Ren och skär, jag vill bara liksom, jag vill bli sedd.
Ja.
Det är ändå skönt.
Verkligen.
Alltså han, ja.
Relate.
Nummer två, aesthetic enthusiasm. Ja, alltså han svenska. Bara älskar språk, alltså skönheten i språket, ja. Skönheten i uttrycket. Han bara älskar
att det är roligt att hålla på,
det är roligt
att hålla på och pyssla.
Ja, men han älskar att liksom skapa, det är väl liksom att skapa något vackert.
Mm.
Historical impulse, desire to see things as they are, to find out true facts and store them up for the use of posterity. Stor hatt.
Vad betyder det?
Nej, men att han vill förstå världen så som den är och förklara den för eftervärlden.
Ja. Girl.
Och sen, nu, det här tycker jag är kul.
Ja.
Political purpose. Using the world political in the widest possible sense. Desire to push the world in a certain direction to alter other people's idea of the kind of society that they should strive after. Och så säger han ju då att han har ända sedan, Han var ju frivillig i spanska inbördeskriget. Och han har
varit Hemingway.
Vad sa du?
Precis som Hemingway.
Ja. Och att han har slagits för liksom frihetlig socialism mot det totalitära. Men jag tänkte på, kommer du ihåg när du och jag, när vi hade Caroline här i podden?
Ja.
Och jag var så här, hur kan du förklara, jag hade en fråga om hennes lyrik och politik i hennes bok.
Ja.
Och jag kände att ni förstod inte vad jag menade. Ni bara, nej, den är inte socialdemokratisk. Det var som ni trodde.
Det är så jävla kul att du
det här är
kommer tillbaka till det här.
Ja. Och då vill jag liksom, det är, ja. Han menar ju mer, han bara liksom politisk i bredast möjliga mening.
Ja.
Ja. Hur världen fungerar, vem som har makten, vem som inte har den.
Ja.
Ja. Förstår du nu?
Jo, men där säger han ju typ så, och jag vill förändra det.
Han vill det,
precis, och då tänkte jag att, för jag tror att vad jag minns med det samtalet med Caroline som vi hade i augusti, där var både hon och jag med så, kanske att mer en vilja att skildra en omständighet mer än att förändra den.
Men han skriver också, once again, no book is genuinely free from political bias.
Nej.
The opinion that art should have nothing to do with politics is itself a political attitude.
Verkligen, men ja. Jag tror inte det var inte det vi sa. Mm-hmm. Och framförallt, nej, det var inte det jag sa i alla fall.
Jag tycker att det finns inget bra, annat bra ord än politisk. För det jag försöker säga.
Nej, men jag tror också att du måste göra skillnad där på läsare. Alltså det är en sak när man pratar om det liksom, läsare till läsare. Och sen så är det en sak kanske att som författare kanske det är svårt att säga så här, ja, men jag hade en politisk ambition.
Ja, för men då, därför att det ordet fungerar,
nej,
inte.
Exakt. Nej, exakt. Men jag menar, det betyder ju inte att inte du ser något politiskt som läsare i boken, förstår du?
Mm. Jag tycker inte det var fel av mig.
Det var absolut inte fel av dig. Det var till och med rätt av dig.
Ja. Nej, men jag är tokig i George Orwell.
Ja,
som och jag så många andra.
Och jag är tokig i Mohammed el-Kurd.
Jag är också tokig i min kompis som gjorde den här dokumentären.
Alltså på tal om det där med våld och övervakning.
Ja.
Så skriver han också om det. Att liksom en Israel, de ska inte bara liksom ta deras land och döda deras familjer. Utan det är också pågående så att man ska bryta ner det palestinska psyket.
Mm.
Och hela tiden liksom misstänkliggöra och allt motstånd och vad de tycker och tänker i deras undermedvetande. Bla, bla, bla. Så det är verkligen Orwellskt.
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 Ja, snyggt ihopknutet. Av mig.
Va? Av dig?
Ja.
Ja, men verkligen.
Tack.
Fick vi ihop det. Okej. Okay. Men undrar hur gick igår då?
Ska vi bara vara så här, oh my god, vad kul det var igår.
Ja, vad kul det var igår.
Det är så kul, för att jag var, det jag känner mig nervös.
Tänk om vi blir sjuka så kan vi inte gå.
Nej, men då måste vi bara gå ändå.
Ja,
då
går vi.
Det jag känner mig nervös över, kände mig nervös över inför eventet, var att ölen skulle ta slut. Och du är nervös över att ingen ska komma.
Jag är alltid nervös för det. Vad säger det?
Det, är det säger någonting om dig och mig. Men det pratar vi om i nästa avsnitt.
I nästa avsnitt.
Nej, i nästa avsnitt ska vi prata om den här jätteomskrivna boken.
Jag längtar, jag har så mycket att säga om den.
Som heter Careless People.
Av Sarah Wynne Williams kanske?
Ja, Sarah Wynne Williams.
Den handlar om, det är boken som Facebook, Mark Zuckerberg har velat förbjuda.
Ja, och de har så här, vad heter det? Satt, hon har skrivit på ett NDA.
Mm,
och nu har de verkställt det NDA att hon har skrivit den här boken.
En NDA är alltså ett avtal om att man inte får säga någonting.
Typ alla som blir våldtagna av en kändis i USA måste skriva på en NDA så att de får pengar. Det är sant ju.
Och sen får de inte säga någonting.
Nej, precis. Mm. Och det här har väldigt många så sexaktivister. Det är det här som händer nu när jag försöker prata mindre engelska. Ja. Att det bara blir så helt
rare. Varför försöker du prata mindre engelska?
Därför att jag får så mycket klag på det.
Skit i det.
Okej.
Okay. Ja. Okej, okay, men den ska vi prata om nästa vecka. Ja. Det ska bli jättekul.
Det jag skulle säga är att det här till exempel är en fråga för många som jobbar med sexualbrott.
Mm.
Att det är, att man tystar många offer för sexualbrott med en dig. Så att,
ja.
Och, ja.
Just det.
Och många av de här techföretagen använder sig väldigt mycket av NDAs också. Så det är därför ingen visselblåser.
Och då får hon inte prata om boken. Men vi får prata om boken.
Vi får prata om boken och det kommer vi göra nästa vecka.
Ja.
Fram tills dess, ha det riktigt jävla bambino.
Ha det gött.
Hej.
Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.